få lyssna till dagens texter.
Den gammaltestamentliga texten är från Jeremia 23, vers 3-8. Så säger Herren, Israels Gud: jag ska själv samla de som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig, och jag ska ge dem nya herdar som ska valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. Och ingen av dem ska komma bort, säger Herren. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under hans tid ska Juda vara skyddat och Israel leva i trygghet. Detta är det namn han ska bära: Herren, vår rättfärdighet. Därför ska det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger: så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten, utan: så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur nordlandet och hämtade hem dem från alla länder dit han fördrivit dem, för att låta dem bo i deras eget land.
Episteltexten är hämtad från första Petrusbrevet kapitel 5, vers 1-4. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var hedar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den. Inte av tvång utan självmant, så som Gud vill. Inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högsta herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Vi ska få stå upp och lyssna till heliga evangeliet som idag är hämtat från Johannes kapitel 11, verserna 22-30. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa: hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet. Och Jesus svarade: jag har sagt er det, men ni tror inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Dagens moderna fåraskötare, eller fåraägare får man väl säga, möter ju inte riktigt samma faror som hedarna gjorde på Jesu tid. Många av oss har nog hört eller läst berättelserna om David och Goliat. Då är det så att kung Saul ifrågasätter att David ska kunna besegra den här Goliat. Men då säger David: jag har som herde dödat både björn och lejon. Så då är en filistisk jätte inget problem, tyckte han. Det var ju så att herdarna förr hade ju inga staket eller så, utan de fick följa och valla fåren dit de skulle. Och då var en viktig uppgift att skydda från rovdjur. Det var ju så att det var till och med deras egna liv som insats också, där de fick skydda fåren från faror, från olika djur, men också från rövare. Jag kan tänka mig att en och annan herde omkommit i tjänsten. Och Jesus är en sådan herde. Han sätter sitt eget liv i fara och dör till sist på korset för vår skull. Han är den gode herden som ger sitt liv för fåren. För oss tar han vår plats. Eller för att uttrycka det med Jesu ord i evangelietexten: jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem, alltså dig, ur min hand. Ett fantastiskt löfte. Det finns ingenting som kan skilja oss från Jesus, oavsett vad som händer. Ingenting i vår värld. I Gamla testamentet så offrade man lamm för att få syndernas förlåtelse. Och på påsken tog Gud själv det lammets plats. Och Jesus blev det slutgiltiga offerlammet, påskalammet. Och det säger väldigt mycket om den omsorg som Jesus har om oss. Ingen soldat vill ju följa en skrivbordsgeneral ut i krig. Framförallt inte om den här skrivbordsgeneralen aldrig har varit vid fronten eller aldrig har riskerat sitt eget liv för sina mannar. Nej, en soldat är ju beredd att följa en officer eller en general som själv utsätter sig för risk och som går före in i striden. Och som också är beredd att inte bara utsätta sig för fara utan också ge sitt eget liv för sina mannar. En sådan ledare är man ju inte bara beredd att följa väldigt långt, utan att också till och med dö för själv. I varje fall att offra mycket. Och Jesus är en sådan god herde som är värd att följa. Att han gav sitt eget liv för oss. Och utöver då att han gav oss syndernas förlåtelse, evigt liv, ett hopp om livet efter detta, så kan vi få lära känna honom personligen. Han är ingen herde som håller sig på avstånd, utan herde som är nära fåren. För att återigen citera Jesus i evangelietexten från Johannes: mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Att vara ett av Jesus får är att följa honom. Det är att få vara en efterföljare eller en lärjunge. Och vi vandrar då på samma väg som Jesus i hans fotspår. För det mesta inte till en korsdöd likt hans. Men en del lärjungar får faktiskt vandra hela den vägen dit. Men vi alla behöver på något sätt dö från oss själva för att leva för honom. Det är det man kan säga vad det är att bli en Jesu efterföljare. Och vi följer också Jesus i bemärkelsen att vi vandrar med honom, inte bara efter honom, utan vi vandrar med honom i hans gemenskap. Och samtidigt så då gör vi som han säger, vi följer efter honom och han visar vägen som vi får vandra genom vårt liv och efterlikna honom i vår vardag. Att vi följer den gode herden. Och Jesus nämner ju här att fåren inte bara känner den gode herden, utan att de också hör hans röst. Han talar till dem. Och Jesus talar till sina lärjungar. Det främsta forumet för att höra Jesu röst är ju bibelordet, Guds ord. Där kan vi ju direkt få läsa vad har Jesus sagt, men vad har också Gud talat genom många olika människor och tillfällen i Bibeln. Och anden talar till oss genom de här berättelserna och genom de orden som vi får läsa. Så att det kan bli ett levande tilltal till oss. Sen är det ju inte alltid, om man är ärlig, det är sådär jättelevande och pikt att läsa Bibeln. Det är inte alltid man får ut så mycket av det, kan man känna. Men jag tror att både de stunder när det talar tydligt till oss och de stunder när det inte gör det är viktiga. För att vi långsiktigt ska få leva nära Herren och herden och höra hans röst. Och en av herdens viktigaste uppdrag är att leda fåren till föda. Att hitta den bra betesmarken. Och i vårt fall så får herden leda oss till bibelordet också. Men det är ju så att herden kan ju inte äta och tugga gräset åt fåren. Fåren måste ju lära sig att äta själva. Även om herden visar var gräset finns. Så också för oss, att vi behöver på något sätt själva lära oss och växa i oss till godo. Göra oss Guds ord i vårt eget liv. Vi kan inte vara helt beroende av andra. Utan vi måste själva också kunna möta Guds ord och Gud i det. Och ta emot vad han har att ge oss. Det andra sättet som herden talar till oss är genom tankar, intryck, känslor, bilder eller liknande. Alltså att vi får på något sätt höra eller förnimma Guds röst och tilltal. Det är även det som vi kan kalla för att få profetera. Och jag vill uppmuntra oss att öva och praktisera på detta med att höra herdens röst. Särskilt i dessa tider. Om inte annat kanske för att man har lite mer tid och fokus för det nu. Och jag hoppas att det vi kallar för hemmakyrka här ska få vara en hjälp till det. Att vi under 7 veckor läser om de 7 undren som står om i Johannes evangeliet. Och i denna veckan har vi Johannes kapitel 2, verserna 1-11. Så finns det mer info på hemsidan om det, och man får gärna höra av sig till mig om man vill ha hjälp med lite inspiration och material. Så får man gärna haka på det, att även om vi gör det på många olika håll är vi på något sätt ändå tillsammans i samma bibelord med samma Herre som församling. Ja, nog om det. Tillbaka till texterna här. Vi ska gå till den gammaltestamentliga texten. Det är en profetia från Jeremia. Hans profetgärning gick mycket ut på att varna juda folk för de fel de gjorde, men också att mana dem att följa Jesus, eller att följa Herren. Och i hans profetia förutser Jeremia att folket kommer att komma i exil och kommer föras till Babylon. Men redan innan det har skett börjar han också profetera om att Herren ska samla tillbaka dem från exilen. Att de ska få komma hem igen. Och detta är ju tredje söndagen på raken som den här exilen nämns. Och jag vill bara säga någonting kort, att vad det handlat om de tidigare 2 söndagarna är ju i predikningarna, huvuddraget i varje fall, att kris eller exil eller prövningar är möjligheter till växt och utveckling. Även om de är svåra att gå igenom kan vi ändå komma starkare ur dem. För Gud kan använda våra svårigheter och våra prövningar för att vi ska växa. Det finns många exempel på det i Bibelns historia och i våra liv och runt om i världen. Men när man väl är i en kris, som judarna i sin exil eller kanske vad du känner nu, då är det gott att veta att herden är med oss, att Jesus är med genom allt. Och som det står i Jeremia, Herren ska själv samla sina får. Att det som är borta i exilen ska få komma tillbaka till sina betesmarker där hemma. För judarna i exil tog det 70 år att komma tillbaka. Så det kan ta längre tid att komma igenom prövningen än vad vi kanske räknar med. Men vi får verkligen hoppas att det inte alltid behöver vara 70 år av prövning innan vi får gå vidare och komma fria. Vi vet ju ofta att det också går mycket fortare. Men vi kan inte veta det förväg, utan vi får lita på Gud oavsett. I varje fall i den här profetian då, så säger Gud att när de kommer tillbaka, när de är hemma igen, så ska de få vara fruktsamma och föröka sig. Alltså att de ska få växa, och det pekar ju på att efterdyningarna av krisen ger möjligheter till växt. Och faktiskt också en tid av välsignelse. Och så säger Herren att han ska ge folket nya herdar. För det var ju så att exilen i Babylon mycket berodde på ett minst sagt dåligt ledarskap i Jerusalem. Nu är ju inte det här med överförbart på alla kriser, för allt beror ju inte på dåligt ledarskap. Men flera kriser som vi kan vara med om kan göra det. Men ibland också är det kanske vårt eget personliga ledarskap som har fallerat ledarskapet över oss själva. Eller också ofta saker som ingen människa kan kontrollera som påverkar oss. Men det vi lär oss här om att han ska ge nya herdar är att ledarskap och herdeskap är viktigt för Gud. För honom är det av yttersta vikt att herdarna eller ledarna sköter sig och gör sitt jobb på ett bra sätt. Att herdarna ska valla fåren så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. Att ingen av dem ska komma bort. Herden och ledarna har ett uppgift att ta hand om jorden, flocken. Det betyder ju inte att herdarnas uppgift är att fåren aldrig ska vara med om något jobbigt någonsin i hela sitt liv. I västvärlden har vi gått lite mot den riktningen att ledare ska skydda alla från allting, från allt jobbigt. Men det är ju egentligen helt orimligt. För livet är inte alltid enkelt och vi måste lära oss att möta motgångar. Och prövningar är en del av livet. Men ingen ska behöva gå runt och vara rädd. Vi behöver ta hand om varandra och skydda från faror. Och särskilt är det ledarnas uppgift att göra det. Men det är också vår gemensamma. Och söndagens episteltext är inne på detta temat. Och den är liksom förra söndagen hämtad från första Petrusbrevet. Och förra veckan var det ett avsnitt som handlade om att hålla ut i prövningarna. Och då faktiskt jubla genom prövningarna tack vare ett fokus. Att de ger möjlighet till växt. För likt som guld renas i eld kan vi få renas och växa i prövningarna. Men idag får vi istället en maning från Petrus till alla ledare och herdar. Och nu kanske du tänker, jaha, då gör jag något annat nu. Kan jag kolla på Hemnet eller något? För jag behöver nog inte lyssna på detta. Nu får Peter predika för sig själv istället. Men då skulle jag säga att du har fel. Eller ja, det gäller ju såklart för mig också. Men knappast endast för mig. Kanske du inte ser dig själv som en ledare. Men Gud har kallat dig till ledarskap. Du behöver inte ens betyda en viss arbete eller en viss tydlig uppgift. Eller att du måste stå här framme. Men att alla människor påverkar någon människa på något sätt. Kanske du har barn eller föräldrar eller vänner eller kollegor eller grannar. Och då i så fall, om du är i relation med andra, så har du också inflytande på andra människor. Och vi kan få använda vårt inflytande till att bidra i andras liv. Det kan vara i det lilla, i det enkla, men ibland också i tydligare roller. Oavsett var vi står i våra liv är vi alla kallade att följa Jesu fotspår och efterlikna honom i vårt lärjungaskap. Och där ingår det också att vara en herde faktiskt. På något sätt visa den här omsorgen och stötta andra människor i en positiv riktning. Så därför har vi alla något att lära av detta. Och Petrus hänvisar då till den högste herden, Jesus. Det betyder att Jesus alltid är den högste herden och ledaren. Det är han som har den yttersta makten. Det är han som bestämmer. Och allt ledarskap som sker i kyrkan och hela vår värld är egentligen på delegering från den högste herden. Så det är att kyrkans ledare är ju inte de högste ledare i kyrkan, utan det är ju Jesus som är huvudet för kroppen. Men att man får, inte att man förtjänar ett uppdrag, utan att man får det anförtrott. På samma sätt är det som förälder. Det är inte alltid vi förtjänar att vara föräldrar, det vet vi, känner vi ibland mycket väl. Men det är någonting som vi får anförtrott av Gud. Också i andra sammanhang. Att vi på något sätt får delegera Gudfaderns ansvar. Eller har vi fått till oss. Och jag längtar efter att vi ska få växa i vårt ledarskap. Och att vi också ska få utrusta varandra i detta. Att vi då får använda vårt inflytande, våra relationer, våra människomöten i det lilla och det stora till att bygga upp, till att utrusta och bemyndiga andra. För det är att vara lik den gode herden, att följa honom. Och Petrus maning till herdarna här då att de ska vaka över jorden. Och han ger sedan tre kanske exempel som man inte ska göra det på och tre motexempel på hur man ska göra det istället. Det första han säger är att vi ska vaka över andra, inte av tvång utan självmant. Alltså det är så att Gud tvingar oss inte att bidra i andras liv. Han tvingar oss inte att ha en viss uppgift eller så. Men det är hans längtan för oss att vi ska få med och bidra för andra. Hans ande verkar i oss för att vi ska få en, ska säga, allt starkare vilja men också passion till att få påverka andras liv i en positiv riktning. Och då får vi leda också, att våga leda och bidra utifrån våra gåvor och kallelser. Men det finns inget tvång. Men allt är någonting som Gud får hjälpa oss att växa i. Det andra Petrus skriver att vi ska inte göra det av vinningslystnad utan av hängivenhet. Att vara en ledare eller ha något slags inflytande ska man inte vara för att man själv ska tjäna något på det, utan för att man ska få bidra i andras liv. Det är ju det som Jesus är det yttersta exemplet på. Han säger, inte för min skull, utan för andras skull. Så gör han det han gör. Alltså att en hängivenhet till Gud och en hängivenhet till hans uppdrag och en hängivenhet till de människor omkring oss får hjälpa oss och driva oss till att bidra i andras liv. Att vara någon slags minihede i vår vardag. Sen för det tredje så säger Petrus att vi ska inte göra det som herrar över dem utan som föredömen. En god ledare är naturligtvis inte en tyrann utan någon som föregår med gott exempel och visar på vägen framåt då med sitt eget liv. Men det är klart, i vissa stunder som ledare behöver man ju vara ganska tydlig och visa på vägen framåt. Dels som förälder men också i många andra situationer i livet kan det vara så. Men som kristna lärjungar, som kristna ledare, det hör ihop. Men vi är främst lärjungar. Och sen blir ledarskapet eller inflytandet en slags konsekvens av att Jesus är vår herde och han leder oss framåt. Och vi får hjälpa till att föra flera med i jorden mot Jesus. Och därav hör lärjungaskap och ledarskap ihop. Så det vi får ta emot från den gode herden av trygghet, av kanske tröst, att höra hans röst, av uppmuntran och vägledning, det får vi sedan också använda för att hjälpa fler att vandra i fårajorden tillsammans med Jesus. Och han ger oss faktiskt ansvar och uppgifter och inflytande att göra detta. Och vi alla behövs i det. För det som du kan göra, det är inte säkert jag kan göra det, eller Östern eller någon annan. Utan att vi alla har, utifrån att vi är olika, har olika gåvor i olika relationer, olika ingångar att få bidra med det vi kan. Och som avslutning vill jag gå tillbaka där jag började. Att Jesus är den gode herden. Att han har dött för oss. Det är ju påskens evangelium. Men han välkomnar oss att följa honom. Att lära känna honom. Att lyssna till honom. Och han för oss genom dödsskuggans dal. Och han hjälper oss att växa genom krisen. Och Jesus, den gode herden, manar oss att följa i hans fotspår. Och ha ett positivt inflytande på andra. Jag har förberett några samtalsfrågor vi kan ta fram här. Ni ser dem också där på sändningen tror jag. Och vi ska ta någon minut här nu där vi får klura lite på det. Vi kommer stänga av ljudet här från kyrkan. Så får ni sitta där hemma och prata eller fundera som ni vill. Och om ni tycker att vi var lite för snabba här med att ha pratat färdigt, så kan du ju bara pausa livesändningen och sen återuppta den när du är redo. Så vi har frågorna här. Vi kan väl lite som vi sitter runt omkring här i kyrkan få prata lite tillsammans om dem. Varsågod. Så då tror vi så att vi avrundar lite här i kyrkan i varje fall. Men som sagt, är ni inte klara det hemma så är det bara att pausa och fortsätta prata och ta upp det sen. Vi ska nu få be efter predikan. Tackar dig Jesus att du är här mitt ibland oss. Tack att du är den gode herden som har gett ditt liv för oss. Vi ber att denna storhet i evangeliet ska allt mer få landa i vårt hjärta. Att du är en ledare som är inte bara värd att följa, utan att du också älskar oss. Att du har gett oss ditt liv. Vi får förlåtelse, att vi får frid och glädje och gemenskap med dig. Hjälp oss att vandra nära dig. Att få lyssna till din röst och följa dess maningar. Ge oss frimodighet att använda de gåvor vi har fått till att bidra i andra människors liv. Ge oss frimodighet att vara de, eller leva ut i det hederskap eller det ledarskap som du har satt oss i. Amen. Då ska vi få stå upp och bekänna kyrkans tro. Vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att